Vid de här byggnaderna, dels det här lilla rummet som vi ser här till höger, till poliklinik där patienterna kom från byarna här runt omkring och fick behandling och medicin att ta med sig hem. Sen efter 1971-72 byggdes den här delen. Och då flyttade vi polikliniken till det rummet där. Och patienterna satt och väntade här utanför med ett grästak. Och sen 1973 kom Gunnar Holmgren hit som läkare. Och då behövde vi ha någonstans där han kunde undersöka patienter och även operera. Så vi gjorde om det gamla poliklinikrummet till operationssal. Det är rätt så ljust med stora höga fönster i förhållande i Afrika i alla fall. Och nu sedan 1978-79 använder vi de här lokalerna till vad vi kallar för nutrition center kanske, eller nutrition unit, för det är inte så stort. Vi har 8 bäddar där mammorna kommer med sina undernärda barn och de ligger här 3 till 3 veckor och det beror på hur dåligt barnet är. Så får de lära sig hur de ska laga mat och ge barnet näringsrik mat. Så vi ger mammorna maten som de får själva göra i ordning och laga. Och sen försöker vi att undervisa dem hur de ska ta hand om sina barn och vad de ska göra när de kommer hem. Fast nu är det lite svårt om de inte kan odla någonting i byarna. Och då är det väldigt svårt att liksom råda dem att göra någonting när det inte finns några möjligheter i byarna. Det beror många gånger på att de inte har vatten nära till hands. Vi har ju en torr tid mellan mars och november. Och det är rätt så långt.
Är det stora nutritionproblem här?
Ja, det växlar med årstiderna också. Beroende på hur mycket mat de kan ha i byarna och hur de...
Ja. Och det är särskilt de små barnen då som drabbas?
Det är det ju naturligtvis. Det är de från... Om mamman väntar ett nytt barn, då många gånger så slutar hon att amma. Och det barnet som hon då redan har är kanske 1 år. Och det är just den tiden som de behöver verkligen näringsrik mat för att växa. Och då slutar hon att amma. Och sen så har hon kanske inte så stort intresse för att ge barnet någon annan mat heller. Och då blir det oftast det att det barnet får lida och kommer... Oftast är de 1 år, 1,5 år och kommer hit med svullna ben, svullet ansikte. Precis symptomen med vad vi kallar för kwashiorkor. Och då... Beroende på hur dåliga de är så får de först komma in till barnavdelningen och få behandling. Men annars så kommer de hit till den här nutrition unit där vi försöker att undervisa och ge dem näringsrik mat och vitaminer.
Ja, det är väl viktigt att ni når just mödrarna då?
Ja, jag skulle vilja att vi kunde nå papporna också. För att papporna har ju väldigt mycket att säga till om i familjen. Och bara att undervisa mamman, det kanske inte hon kan förändra så mycket när hon kommer tillbaka till byn. Men än så länge har vi inte gjort något större, fått något större program för det.
Är det någon speciell bland er i personalen här som har hand om den här undervisningen?
Det är sköterskan på barnavdelningen som brukar komma ner och undervisa till de mammorna här. Hon har ju dels haft kontakt med dem om de har legat på barnavdelningen. Och så kommer hon ner och undervisar. Och sen har vi en barnsköterska från Sverige som har intresserat sig väldigt mycket för uppläggningen och liksom försöka att hjälpa mammorna här. Och det verkar gå väldigt fint.
Händer det att de kommer tillbaka med liknande problem igen?
Tyvärr. Det är väldigt tråkigt och ledsamt att se när de kommer tillbaka igen. Men det beror väl mycket på mammans inställning och hur mycket hon har förstått och hur mycket vi har kunnat lära dem. Och samtidigt också vad som försiggår i byn. Hur de anhöriga och de som bor omkring mamman, att de kan också hjälpa henne. Vi har ju en sjuksköterska, Inga Andersson, som är heltid på förebyggande arbete. Och hon åker ut till de längre bort i byarna. Nu har hon väl, ja, vi får nog prata med henne hur många kliniker hon har. Men hon träffar ju på en hel del av de barn som har kommit hit. Och mammorna också. Där blir det ju en liten uppföljning. Kanske mer och mer efterhand som hon får vara helt anställd på den sidan.
Har ni så att säga ett stort upptagningsområde här?
Ja, jag skulle nog vilja att vi pratar med Inga Andersson om hur hennes område är.
Mm. Får jag höra att det har gått ditt namn också?
Ja. Ja, jag heter Lilian Svensson. Jag kom ut hit 1970 som sjuksköterska. Och då arbetade jag på det här gamla sjukhuset som vi kallar det nu, eftersom vi har fått ett nytt sjukhus med pengar från Sida att bygga sjukhuset. Och när vi är här nere nu på det gamla sjukhuset så är det helt andra uppgifter som vi har här nere nu. Du ser ju inte, utan det kommer ju på ord, så det har ju inte så. Det här är alltså de gamla sjukhusavdelningarna som vi ser här framme. Och just här till vänster så hade vi mottagning för patienterna som låg inne på avdelningarna. Så vi gick inte till patienterna med medicin och behandling eftersom det var så ihopträngt så man kunde knappt gå mellan sängarna. Patienterna låg mellan sängarna och under sängarna och de anhöriga var också där. Så de brukade komma in till det här rummet och få behandling. Och det var mycket trevligt att man fick en bättre kontakt, personlig kontakt med patienten eftersom man fick kalla in dem en och en. Men det är ju mycket bättre på det nya med hygien och vi har ju väldigt fina resurser nu.
Vet du hur många patienter ni brukade ta emot då jämfört med nu?
Det är ungefär lika, men vi har ju då större utrymmer. Vi har cirka 90 inneliggande patienter per dag genomsnitt. Och det hade vi mellan 80 och 90 på den tiden när vi var här på det gamla.
Jag har ju varit här för ganska många år sedan på den gamla tiden också och sett hur det såg ut här. Som jag minns det så var det väldigt fritt här då. De anhöriga fanns överallt på sjukhusområdet och så. Nu är det mer avskärmat.
Vi har försökt att ha det avskärmat på förmiddagen, alltså tidigt på morgonen och fram till klockan ett. Sen får de anhöriga komma från klockan ett till sex på kvällen. Och då går de fritt. Men klockan sex stänger vi grindarna och de får gå ut. Och det har sina fördelar, dels med hygienen, med att varje patient får komma in och duscha och får sjukhuskläder. Med tanke på all ohyra som man kan få med sig i deras gamla kläder som de kommer direkt ifrån byn. Det är skabb och vägglös, huvudlös har vi haft nu för någon månad sedan. Men vi har storstädat hela sjukhuset och det är mycket bättre nu.
Men förr var det väl så att de anhöriga övernattade i sjukhuset också?
Ja, de vill gärna vara med den sjuka. Vilket jag tycker är väldigt fint. För det är väl den anhöriga som känner sin anhörig bäst. Och kan liksom säga hur den är bättre, patienten är bättre eller inte. Men, och jag skulle nog ha tyckt om att ha dem kvar. För det tycker de själva. Men det är just hygienen och hur att ordna allt. Så vi har löst det med det. Att de får vara mellan ett och sex. Sen om en patient är mycket dålig, då får de anhöriga en madrass som de får ligga på golvet. Eller en skumgummimadrass som de får ligga på golvet och sköta om patienten. Så mycket som de själva vill. Och sen hjälper de sjukhuspersonalen också till.
Finns det något särskilt ställe här på sjukhusområdet där de anhöriga kan vara?
Ja, just här där vi står nu på det gamla sjukhuset så har vi de rum som används som salar till patienterna. Där får patienterna som kommer långt ifrån, som har anhöriga med sig, de får ligga på de här rummen. Men de får själva ha med sig vad de ska ligga på och mat och så vidare. Men de har ju en plats att ligga över natten, hur många nätter de vill. Och det håller vi inte någon större kontakt på. De går in och de går ut. Och
jag har sett på andra sjukhus i Zambia att de anhöriga inte litar på att patienterna får tillräckligt bra mat och så. Bär de in mat till patienterna här också?
Ja, det gör de. Så man tycker att de sitter och äter hela dagen. För dels får de mat här på bestämda tider. Frukost klockan 7 och sen den här inshima-rätten klockan 12 med någon kötträtt eller grönsaksrätt till. Och likadant klockan 5. Men dessemellan, mellan 1 och 6, så kan man komma in på salen och finna att de sitter på golvet med sina grytor och sitter och äter. Och patienterna, nej, de anhöriga har väl inte så mycket som vi i Sverige. Vi kommer med blommor och vi kommer med annat gott och så vidare. Men de har inte något annat än just den här inshiman och direkt att komma med. Så det är ju liksom en stor sak att de kommer med det. Och de vill visa att de ger patienten något eller ger sin anhörig något.
Kan vi ställa oss där inte mitt framför fönstret kanske?
Ja, när sjukhusprojektet var färdigt och sjukhuset var invigt, eller innan dess, så började vi tänka på att vi skulle kanske ha en, vad man kallar farm här ute. Och odla grönsaker och majs till mjöl så att sjukhuset var självförsörjande. Det skulle då vara lättare att i framtiden hålla igång sjukhuset med.
För det är väl mycket som är svårt att få tag på här annars i Zambia?
Ja, och så är det ju väldigt dyrt. Och ibland kan man få tag på det, ibland går det inte. Och då vore det ju bättre om vi kunde liksom vara självförsörjande och ha mat till patienterna. Och därmed så ansökte vi till SIDA om pengar för att starta det här projektet. Och det startade vi 1978. Och det är under utveckling, har väl inte riktigt, det ska invigas att säga nästa år. Men just detaljerna om det, det kanske jag inte ska prata om här. Men vi har också 8 mjölkkor. Och mjölken kommer hit till det här gamla det rummet där vi brukade undersöka patienterna, har vi försökt att inreda till någon slags mjölkcentral. Det är väl lite mycket sagt som central, men vi pasteuriserar mjölken här och vi har stora apparater för kylning av mjölken och det sker här på förmiddagen varje dag. Mjölken kommer då utifrån farmen på morgonen.
Jag hörde att ni till och med har fått smör här nu.
Ja, vi är verkligen lyckligt lottade. När man åker till stan och ska försöka få tag på smör finns det inte, men vi har, som vi är mycket tacksamma för.
Och ni har alltså också sakkunskapen då som klarar av de här olika sakerna?
Ja, det har vi ju genom SIDA, de som har kommit ut för farmen.
Så det är alltså SIDA volontärer som tjänstgör där?
Ja, det är det. Det är det, och det är de som har hand om det. Så det här är egentligen inte sjukhuspersonal som har hand om just det här, men vi har upplåtit lokalerna här tills de får klart där ute på farmen så att de kan göra det där. Men det här är just provisoriskt.
Mm. Ja, det är fint.
Jag tänkte på det att det syns inte. Man är så van vid att det syns också. Mm.
Det här rummet som vi står, där vi står nu, det var ett av salarna, kvinnliga salen. Och där brukade vi ha 11 bäddar. Och sen hade vi då patienter under sängen och mellan sängen. En kväll när jag kom in så räknade jag till 33 personer i rummet. Så det är svårt att komma fram till den man söker då. Nu har vi inrymt det till tvättcentral, men det är heller inte något central. Men vi har två tvättmaskiner och så de här tre där de kokar tvätten. Och vi är ju glada att vi har det lite bättre än vad vi hade det förut när det var så litet och tvätten kunde aldrig bli riktigt ren på grund av de små grytorna som vi hade att koka i.
Men hur är det? Har ni sänglinne till patienternas bäddar och så?
Ja, vi har det väldigt fint. Vi har sänglinne som vi fick från Sverige då när sjukhuset invigdes. Nytt, riktiga lakan och påslakan. Och sen har vi ett färgsystem för de olika avdelningarna så att vi har till exempel blåa lakan till manlig avdelning och vita och gröna till kvinnlig och gula och bruna till barnavdelningen. Och på så vis så kan vi lättare få personalen att lämna tillbaka tvätten dit den ska. Ja, den här, där vi ser de här pålarna och grunden har varit en hydda där vi på den tiden innan vi fick det nya sjukhuset hade röntgen, och det kallades för ofta för den rundaste röntgenavdelningen i världen. Men nu är vi ju glada att vi är i det nya där vi har bra röntgenutrustning.
Men du, ni hade väl inte ens riktigt elektricitet här förut?
Det lilla huset som vi ser där, det var generatorhuset, så vi satte på en generator som då gick och så fick vi ström.
Vid behov alltså?
Ja, när vi skulle röntga då gick vi ut och tände på den där, eller satte på den. Och sen hade vi elektriskt ljus mellan 6:30 varje kväll. Och sen patienterna, de ville inte ligga i mörkt rum. Så då fick vi ha såna här fotogenlampor som de har. Och det blir ju lite smutsigt och rökigt. Nu, sedan hade vi också en ljus som gick på batteri, 12 volts batteri. Och det var väldigt bra innan vi flyttade in i det nya. Nu har vi ju elektriskt ljus dygnet runt. Förutom just den här tiden är det visst för lite vatten i Mpongwefloden. Så att turbinen klarar inte av det.
Ni har alltså en egen liten kraftstation?
Ja, det har vi nere vid floden. Men just de här månaderna är lite kritiska. November, december. Ja, oktober, november. Innan regntiden, innan regnet har kommit igång igen. Så det fylls på nere i floden. Och turbinen kan fungera.
Vattenförsörjningen har ni klarat också?
Det har vi en brunn. Så det är inga problem med vattnet. Och det verkar inte sina där alls, fastän vi har byggt ut så mycket. Det här är alltså generatorhuset som vi för några månader sedan har renoverat, målat och målat golvet. Och nu ser det ju helt annorlunda ut, för det var svart och sotigt här och oljigt. Men vi har inrymt det till ett andaktsrum. Och vi har en missionär, Valborg Wikström, som kommer, och många patienter vill prata med henne om andliga problem och där hon kan hjälpa dem och tala om Gud och vår frälsare.
Så ni jobbar inte bara praktiskt här så att säga?
Nej, det är väl så att när människan är sjuk så är det inte bara det kroppsliga vården som man behöver hjälpa med, utan även det själsliga och andliga, psykiska. Har vi Valborg Wikström som är mycket intresserad av patienternas andliga vård också. Och hon tänker vara här.
Men ni som arbetar här, har ni kommit ut av en genom en personlig kallelse?
Ja, det är väl olika beroende på hur om man har kommit ut med SIDA för att hjälpa till, för att jobba på sjukhuset. Men annars i stort så tycker jag att vi alla har kommit ut med en kallelse, så att säga, att vilja inte bara hjälpa på den medicinska vården utan den andliga också. Det är väl många gånger svårt att få tid till båda samtidigt, tyvärr.
Men tillhör ni samma samfund?
Nej, det gör vi inte, utan vi tillhör många olika samfund. Fast det här sjukhuset och missionen är Fribaptistsamfundet.
Och det är väl ett väldigt litet samfund i Sverige egentligen?
Ja, det är knappt. Jag är inte riktigt säker på hur många medlemmar, men jag tror att det är ungefär 1 000 medlemmar i hela Sverige.
Men de har alltså förmåga att både skaffa pengar till att driva missionerna här i Afrika och att få människor från andra håll med sig?
Ja, jag skulle väl säga att de har förmåga genom att de förtröstar på Gud och han leder dem till att kunna utföra det.
Men är det alltså fribaptisternas huvudsakliga verksamhet, just missionen?
Ja, de har en väldigt stor, många missionärer. Så att i stort så blir det väl det. Men det finns ju olika verksamheter i Sverige också. Vi har ju några ungdomsgårdar, dels Furuboda ungdomsgård. Och det är nu också en folkhögskola för gravt handikappade under skoltiden. Och sen på sommaren är det handikappläger och andra läger. Ja, sen har vi 2 ungdomsgårdar till i Sverige. Dels Munkaskog som ligger nära Habo och Kåfalla i närheten av Lindesberg. Missionsverksamhet har vi också i Sydafrika, på flera ställen i Sydafrika samt i Hongkong.
Du har själv växt upp i Sydafrika?
Ja, mina föräldrar var missionärer och min far jobbade bland changanerna i Mozambik och på höglandet i Sydafrika, Johannesburgsområdet.
Så du känner dig mera hemma i Afrika än i Europa kanske?
Ja, det gör jag. Jag känner mig rätt så hemma här på Mpongwe nu.
Men kan du liksom tänka dig att bo hela livet här nu då?
Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Men sen vet man ju inte, det står helt öppet, man vet ju inte vad framtiden innebär i afrikanska länder. Och jag är ju skriven i Sverige och har min mor och syskon i Sverige. Så man får väl då också tänka sig att man kunde bo i Sverige. Ja, nu har vi kommit fram till det nya sjukhuset och här framför oss har vi 3 större byggnader. Det som ligger mitt emot är vad vi kallar för barnavdelning. Och där har vi 4 olika större rum eller salar. Där patienterna ligger 6 och 6 i varje sal. På den sidan, den vänstra sidan, har vi vad vi kallar för isoleringsavdelning. Och där brukar vi mest, för det mesta ha mässling. Men det första året som vi flyttade in hade vi väldigt mycket mässling. Men nu, de senare åren, har vi bara haft några enstaka fall. Vi tror att det beror på att vi har satsat väldigt mycket på vaccinering av barnen i byarna här omkring. Och den sköterskans Inga Andersson har gjort ett väldigt stort arbete med det här.
Mässling är väl en ganska allvarlig sjukdom här?
Ja, de första åren som jag var här så hade vi ju mässling nästan året om. Och sen kom det i epidemier. Och många barn dog. Dels är de undernärda, de får väl mässling just vid den åldern, 1,5 år. 1 år, ja, även 7 månader har vi haft. Och har de en bakgrund där de är undernärda, då kan de inte klara av mässlingen också. Och många gånger så fick vi se att de dog för oss.
Och även om de inte dör så får de många ögonsjukdomar också?
Ja, det är väldigt många komplikationer som de får. Dels kan man mycket bröst, hosta och ja, undernäring kommer ju också. Även om de inte var undernära så blir de ju det många gånger också. Så att det är en ond cirkel det där.
Men åtminstone förut var det väl svårt att isolera patienterna. Accepterar man det nu att hamna på en isoleringsavdelning?
Ja, nu så är de ju tvungna. För att vi har det så byggt så att de kan inte direkt komma ut och få kontakt med de andra mammorna. Alla andra barnen som då inte har mässling. Men det kan vara väldigt knepigt om man lägger in ett barn som mässlingen inte har brutit ut. Och de sen läggs in på allmän sal. Och då bryter mässlingen ut och då har de ju redan smittat de andra. Och då är det ju risk att hela den salen kan få mässling. Det har ju hänt och det är ju väldigt ledsamt när det blir så. Men som sagt, nu har vi inte haft så mycket mässling. Så vi är väldigt glada för det. För det är väldigt mycket vård som behövs. Och att kunna klara det sen.
Vilka sjukdomar är det mest ni ser här överhuvudtaget?
Ja, det är mest de vanliga barnsjukdomar. Alltså förkylningar och så är det ju naturligtvis maskinfektion och diarré av olika slag där de blir uttorkade och vi måste sätta dropp kanske eller behandla med vätska. Sen naturligtvis är ju det största malarian hela året om nästan, men just den här tiden före regnet och efter regnperioden, då är det liksom att det är en epidemi utav malaria. Och det var när vi flyttade in här 1978 i maj, det är strax efter regntiden. Då hade vi 17 barn som dog på en månad med malaria. De hade då mest järnbrist. Malarian påverkar ju att blodet, HB. Men jag var väldigt rädd och bekymrad då att för de har ju väldigt mycket hur de tänker här i folket. Framförallt att vi flyttade in i ett nybyggnad, att de skulle få något emot den byggnaden därför att det var 17 barn som hade dött så på en gång. För det är de ju med andra hus, att de tänker att det är någon annan ande i den och de vågar inte flytta in på det viset. Men det har gått bra och jag har inte hört något direkt om det sen. Det var också så att det var inte bara här på det här sjukhuset som malarien härjade sådär så att de dog, utan det var över hela landet.
Är TBC vanligt också?
Ja, det är väldigt vanligt. Och vi har rätt så många patienter nu som ligger inne med TB. Framförallt männen får ligga här många månader, 3 månader brukar de ligga här och få behandling innan de kan gå hem till byn. Och så får de då medicin med sig för en månad och får komma tillbaka på kontroll. Det är ju också väldigt svårt många gånger att få dem att förstå att de måste ta de här tabletterna varje dag och sen komma tillbaka och få mera. Men det börjar väl komma in i deras tankar att de måste göra det för att klara sig. Och det är ju många som gör det. Sen har vi spetelska som är också kanske inte lika mycket som TB, eller också är det så att vi inte har lyckats att spåra dem. Men vår läkare Gunnar Holmgren, han har mera hand om det här området för spetiska kliniker. Så han åker ut varje månad till en klinik och undersöker de spetiska patienterna som finns. Det finns alltså vad vi kallar för rural health centers runt omkring en Mpongwe sjukhus här. Sjukhuset här fungerar som ett distriktssjukhus. Och där på de här rural health centers, klinikerna, har de vad man kallar för medical assistants som har 2 eller 3 års utbildning. Och de är tränade så att de ska kunna ställa diagnos och undersöka patienter mera likt en läkare. Och de skickar då remisser hit till sjukhuset. Och på de här klinikerna åker då Gunnar Holmgren ut och undersöker de spetiska patienter som tillhör den kliniken.
Men de är alltså statliga egentligen de?
De är statliga, ja. Jag tror vi har ungefär 7-8 omkring i det här området.
Ja. Så samarbetet fungerar bra mellan statliga hälsovården då och er som jobbar i missionen här?
Ja, det fungerar väldigt bra. Sen har vi ju också Inga Andersson som åker ut och vaccinerar. Och hon har alltid kontakt med de här klinikerna också. Mm.